Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till ännu ett avsnitt av 50 nyanser av pengar. En podd från Politism. Jag är fortfarande Elisabeth.
Jag är fortfarande Veronica. Ja, så du har inte bytt ut mig än så länge.
Nej, jag har inte tröttnat än.
Trots att du har blivit ekonomhistoriker och allt.
Och är så jävla viktig.
Nej.
Hur är läget, Veronica?
Det är bra. Du, hur är läget med dig, Elisabeth?
Men, det är bra, det är bra. Jag har ju precis här passerat den här magiska gränsen 25 år. Och hade en sån jäkla grym fest, alltså, om jag får säga det själv.
Jag var ju där då.
Alltså, jag skulle
och jag kan också säga att det var en extremt lyckad fest.
Det är ju årets fest hittills, ja, måste jag ju
verkligen säga.
Speciellt
mitt quiz.
Ja, ditt quiz var så svårt så att det är liksom så här, publiken började ju verkligen protestera, alltså, till slut.
Hälften av alla hade ju gått innan quizet var klart. Men jag tänkte att de flesta var så pass onyktra så att whatever, ingen kommer ihåg det.
Det var lite så. Jag fick liksom massa typ kava spilt över mig mitt under quizet och tappade all koncentrationsförmåga.
Och jag skulle vara lite schyssta mot det, så jag satt och viskade rätt svar, yeah, som Manny också. Jag var Elisabeth Fylje ändå.
Jag älskar att du var en sån partisk domare.
Ja. Men jag står alltid på din sida, jag är alltid Elisabeth.
Ja, men det är samma. Ja. Got your back.
Men det bokas ju, förutom att man kanske bokar biljetter till EM och annat, så är det ju ett annat stort idrottsevent. Alltså, jag är verkligen ingen idrottsmänniska. Jag vill inte att någon ska tro någonting om mig.
Inte jag heller. Fast jag tittade ändå liksom på Sveriges första EM-match.
Jag gjorde faktiskt inte det, men jag tittade på första matchen mellan Frankrike och Rumänien, var det väl?
Mm, ja. Nice. Men ja, det är ju faktiskt ett väldigt stort event.
Det är ju faktiskt OS i slutet av sommaren.
Precis.
Som alltså, förmodligen kommer gå av stapeln i Brasilien.
Vi tror det i alla fall. Alltså, planen är det.
WHO har ju fått göra, de gjorde en utredning och bara, jo men det är typ lugnt på grund av det här Zika-viruset. Precis. Men nu håller de ju på med en till.
Ja.
Men...
Ja, precis. Och nu skulle de ju dessutom införa någon sorts vaccin där mot denguefeber som tydligen kunde göra Zika värre. Så att,
ouch!
Storyn är inte slut,
alltså, som det Brasilien, verkar. Brasilien befinner sig överlag i en rätt tråkig situation just nu. Det har varit miljöolyckor med dammar som har spruckit, eller brustit. Zika-viruset som då har spridits. Världens jävla korruptionsskandal. Och nu har de en tillfällig president som följer av den. Och det som vi kommer prata mer om idag, en lite ihopkokad ekonomisk kris, kan man säga.
Ja, men den är ju både liksom egenförvållad men också lite beroende på den globala konjunkturen. Men det är ju ganska tragiskt egentligen, för Brasilien var ju en av de här liksom framgångsländerna tillsammans med...
BRIC-länderna.
Precis, med Ryssland, Indien och Kina. Ja. Liksom. Och nu har det på något sätt rasat ganska mycket.
Men de här BRIC-länderna är ju fyra stora, men som då tidigare varit ganska outvecklade ekonomier som kom att kicka igång tillväxten något enormt. Alltså, ja. Brasilien har ju haft helt galen tillväxt under 00-talet. Och de hade det också. Alltså, Brasilien har ju alltid kallats framtidslandet, men det har aldrig liksom riktigt så här ordnat upp sig.
Man kan ju tycka att framtiden är här nu, men det... De skjuter den på framtiden.
Det tyckte Barack Obama också tills de gick in i en ekonomisk kris. Nej, men de hade ju så här, bra tillväxt under typ 60-70-talet, men var ju då en militärdiktatur. Och sen när militärdiktaturen föll så var det ju väldigt skakigt ekonomiskt och de hade extremt hög inflation. Och säkert till följd av att liksom, den här diktaturen hade väl inga intressen av att bygga upp några fristående ekonomiska institutioner. Nej. Och sen när det blev demokrati, så de bygger man inte upp över en natt, och landet är väldigt korrumperat och liksom sådär.
Precis, och diktaturer trycker ju ofta väldigt mycket pengar för att finansiera sina utgifter. De har ju liksom inga skrupler för det där. De skiter ju egentligen i liksom, vad blir budgetunderskottet, vad blir inflationen? Nej. Spelar inte så stor roll liksom.
Det är lite som vi pratade om i avsnittet om fascistisk ekonomi. Att det finns ju ingen så här tydlig ekonomisk ideologi inom fascismen.
Nej.
Utan det är lite så här, ja, så länge vi ser schysst, det ser bra ut typ, alltså på något sätt.
Och ser det inte bra ut så justerar man siffrorna lite.
Ja, men precis. Men sen så, ja, de fick väldigt stora problem med inflation och en väldigt stor offentlig skuldsättning också. Och liksom Sverige så stramade man åt den ekonomiska politiken något enormt på 90-talet. Och skuldsanerade, tror jag väl också, hade väldigt åtstramande ekonomisk politik. Och så blev situationen så småningom bättre. Men nu har historien återupprepat sig. Eller upprepat sig.
Ja, och det är lite taskigt på ett sätt. För att alltså, Brasilien är ju väldigt beroende av Kina. Det är liksom upp till 25% av deras export går till Kina. Och det beror ju väldigt mycket på att Brasilien är ett väldigt råvarurikt land. Och Kina har ju liksom importerat väldigt mycket råvaror för att förädla dem.
Kinas tillväxt har ju byggt mycket på investeringar. De lägger ju medvetet över den nu till att den ska vara mer konsumtionsbaserad.
Precis, samtidigt som det är liksom ingen som riktigt egentligen vet vad som händer i Kina vad det gäller liksom heller någon form av egenuppbyggd bostadsbubbla och finanskris och sådär liksom. Men de facto är ju att liksom Kinas tillväxt har minskat, vilket egentligen är rimligt för att de har ju haft helt sjuka tillväxtnivåer liksom. Men det här påverkar i alla fall liksom hela den globala tillväxten och då inte minst Brasilien.
Men det är inte heller så att det bara, de har exporterat en massa till Kina och nu köper inte Kina in någonting från Brasilien. Nej. Utan det är ju det att det har varit extremt höga råvarupriser. Vilket förstås har varit kul för Brasilien. Men man har festat upp de pengarna lite grann. Alltså lönerna har ju ökat väldigt mycket snabbare än produktiviteten i landet.
Mm.
Och man har gjort, alltså procentuellt sett, trots att Sydamerika och Brasilien inte minst har en väldigt ung befolkning, så har man procentuellt sett större pensionskostnader än Sydeuropa, där det är ett jätteproblem att man har åldrande befolkning för att man får gå i pension när man är typ 54 eller någonting i Brasilien.
Ja.
Man gjorde ju också som var, vad hette Andreas tidigare president?
Lula da Silva.
Ja, precis. Hans stora käpphäst var ju Bolsa Familia, som var ju att ge massa stöd till fattiga familjer, vilket är såklart jättebra. Det minskar, alltså klassklyftorna minskar under hans tid.
Fattigdomen har ju verkligen gått ner.
Men problemet är att man har ju inte, alltså de har extremt dålig infrastruktur. Det är jättesvårt att transportera saker över landet och man har liksom inte investerat någonting alls i det, så att det blir väldigt svårt att upprätthålla liksom välfärdsreformer som Bolsa Familia nu, därför att man har liksom, när råvarupriserna faller så har man ingenting att falla tillbaka på, och facket vill ju såklart fortfarande att man ska upprätthålla de här lönerna som egentligen kanske borde sänkas.
Mm.
Alltså fy fan vad jag låter hög i avsnittet.
Ja, men det här är liksom, det här är ganska jobbigt egentligen om man är ändå progressiv. För att det är klart man tycker att så här, man vill ju att fattigdomen ska minska och att klyftorna ska bli mindre etc. etc. Problemet är, och det har liksom varit mycket av Sydamerikas problem generellt i många länder, att man har liksom skruvat upp tillväxten ganska mycket tack vare höga råvarupriser eller liksom en bra global konjunktur på olika sätt. Och så har man använt de pengarna till att finansiera just kontantstöd till fattiga familjer etc. Och i vissa fall har det varit bra för att det till exempel har förbättrat hälsonivån eller utbildningsnivån och sådär. Men i många fall så har det inte varit så bra, för att det man borde göra istället är liksom att investera i en produktiv industri eller infrastruktur eller bättre högskolesystem.
Alltså det här handlar inte om att man skulle ha bedrivit en högerpolitik, utan det här handlar om att man skulle ha bedrivit en långsiktig liksom socialdemokratisk politik.
Precis, men ofta vinner man val där genom att liksom ge saker till de som röstar på en. Och är det då de fattiga som röstar på en, så måste man ju ge dem någonting i gengäld, vilket då ofta blir kontantstöd. För där märker man ju skillnaden direkt mot liksom, ja, men vi kommer bygga industrier så att ni får jobb om 10 år, är inte riktigt lika attraktivt, även om det är bättre på längre sikt.
Sen har ju Brasilien också en väldigt liksom utbyggd offentlig sektor med mycket byråkrati. Alltså att de hade kunnat De hade ju kunnat använda de här pengarna till att så här, okej, okay, nu är vi inne i en högkonjunktur. Vi liksom, ja men, granskar oss själva här. Hur kan vi effektivisera våra offentliga processer liksom? Vad kan vi göra för att underlätta liksom för människor att transportera sig, att utbilda sig? Vad kan vi göra så att vi inte bara behöver förlita oss på liksom råvarorna, utan hur kan vi ta kontroll över liksom hela produktionen och så vidare? Och det är också här alltid som varför Brasilien har kallats framtidslandet, för att de har så mycket i sitt liksom stora fantastiska land. Men det handlar ju om att kunna förvalta det också till en långsiktig ekonomisk liksom hållbarhet, eller vad man ska
ja,
säga.
Ja, och det är det som är så himla intressant just med råvarurika länder. Det är ju liksom att man kan ju tänka då så här, åh, men det är jättebra att ha mycket råvaror, för det kan man ju sälja.
Så har jag alltid tänkt.
Ja, men så är det ju inte.
Inte?
Det är inte så. Om man tar liksom, det har ju varit många till exempel afrikanska länders problem, att de är otroligt råvarurika, men det som ofta har hänt är typ att kolonialherrar eller utländska företag har kommit dit, exploaterat råvarorna och sen själva förädlat dem, för att då efter ett tag flytta därifrån och lämna landet i spillror mer eller mindre. Och det är väldigt mycket så Kina också har agerat. De har ju flyttat sina företag till olika länder, exploaterat dem, sen flyttar de tillbaka. Det skapar liksom inga jobb i det landet, utan okay, man får liksom en tillfällig boom, men den avtar ganska fort liksom.
Men det är, så grejen är att man vill inte nödvändigtvis ha råvarorna, utan man vill ha industrin som förädlar råvarorna.
Ja, alltså ta till exempel Japan, som ju är ett av världens mest framgångsrika länder. De har ju nästan inga råvaror, men de har en helt sjuk förädlingsindustri.
Men jag har tänkt att det typ gör en lite känslig för konjunktursvängningar.
Det verkar inte så, ja, faktiskt. Eftersom att liksom konjunktursvängningar också påverkar råvarupriserna, så ja, gör det ju också liksom råvaruländer känsliga.
Men
det,
Brasilien tänker sig ju nu att man ska ta sig ur den här krisen med ännu mer råvaror. Man har hittat liksom oljekällor och ska börja utvinna olja. Och det är kanske inte riktigt det som är problemet liksom.
Nej, snarare liksom blir det ju, om vi säger då att vi till exempel har haft peak oil, alltså att oljekonsumtionen kommer börja gå ner snart, så är det ju inte direkt en framtidsbransch att investera i.
Fast där tänker jag i och för sig att, alltså nu tror inte jag att oljeutvinningen är lösningen på Brasiliens problem.
Inte direkt,
nej. Men konsumtionselasticiteten, alltså hur mycket andra länder eller konsumenter för den delen köper olja, brukar ju inte påverkas av priset. Vi köper alltid ungefär lika mycket.
Och så kan det ju säkert vara. Absolut, absolut. Jag tänker mer bara att så här, jag tror inte, det kanske inte heller oljeindustrin som skapar så många jobb som skulle behövas för att liksom skapa en produktivitetsökning i hela landet.
Anledningen till att Brasilien inte har gjort det här, alltså jag har svårt att tänka mig att det skulle bero på att man typ inte vet om det, utan snarare för att de har haft så mycket problem med korruption. Alltså de har ju alltid rankats väldigt lågt när man liksom har tittat på så här, vilka länder är bäst på att bekämpa korruption. Det är svårt, alltså så här, av förklarliga skäl så finns det inte så mycket data på korruption, och därför är det svårt att forska på det. Men vi vet ju att det hämmar investeringar och kan göra det med flera procentenheter, vilket påverkar tillväxten i väldigt stor utsträckning.
Ja, och där verkar det ju också, om man tänker då just att olja och korruption har varit väldigt framträdande i Brasilien med den här stora affären kring deras oljebolag Petrobras.
För det som har gjort det är väl att, eller det som har hänt är väl att staten har mutat oljebolaget för att få rätt till olika avtal och så vidare.
Ja, och då kan man ju lite tänka att liksom oljeproduktionen inte...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det lika mycket till för liksom någon sorts framtidsvision av liksom ett mer produktivt industrisamhälle, utan snarare blir liksom någon något sätt att rädda upp situationen.
Det blir lite att släcka en brand. Liksom. Liksom.
Ja.
Men hela liksom, poängen med att det är inte där skon klämmer, det är att om man inte kommer till rätta med korruptionen så vet vi att resurser missallokeras. De hamnar liksom på fel ställen i fel händer. Alltså ett vanligt exempel som man brukar dra upp med, eller så här ett ganska alldagligt korruptionsexempel, det är ju typ lastbilschaufförer som kör transporter och som ska ta sig från en stad till en annan. Och så finns det jättemycket dåliga vägar, och den enda vägen som typ fungerar någorlunda, där det är jättemycket vägtullar, och för att kunna ta sig förbi dem så måste man muta poliser, och de kan hålla en typ i ett dygn innan du får köra vidare och så vidare. Så att istället för att företaget skulle kunna alltså behålla de pengarna i vinst och investera i en ny lastbil, så bara försvinner de liksom.
Ja. Ja, men det blir någon sorts ofrivillig skatt som man egentligen inte skulle behöva betala.
Ja, men som hamnar på lite fel händer, för att det är inte som att de där pengarna sen går till att bygga upp vägen liksom.
Nej. Nej, men precis. De hamnar ju i någons ficka liksom.
Precis.
Och problemet med korruption är ju att så här, ja, det är klart det kan vara rationellt för de som är inblandade i den, men det garanterar ju inte på något sätt att man får ut den kvaliteten man vill ha.
Nej, men precis. Och det har funnits, alltså i slutet på 90-talet så började det ju komma data på korruption, när man gjorde flera studier och sådär. Men innan dess så fanns ju två olika teorier. En om att så här, ja men det som är liksom gängse idag när man har tittat på den här datan, att så här, men korruption försämrar liksom investeringsläget och så vidare. Men det fanns ju också en teori om att korruption förbättrar liksom byråkratin, att eller så här, effektivisera produktion och så vidare. För att om det är så att, jag vet inte, vad ska man dra för ett exempel? Men att så här, om vi inte har en bra infrastruktur eller att vi har för mycket byråkrati, typ ett byggbolag kanske som är hindrade att bygga bostäder på grund av jättemycket reglering, och så betalar de sig förbi det så att de kan bygga de här bostäderna. Ja, men det har blivit mer effektivt. Det är bara det alltså.
Det är jättekonstigt.
Det är få bolag som typ, jag vet inte, exempelvis har byggt bostäder som har blivit hyresrätter för låg- och medelinkomsttagare tack vare mutor.
Nej, men det kanske blir lite som typ, ja men Telia har ju anklagats för olika mutor i liksom något sånt här långt bort i stanland. Ursäkta mig, men förlåt, jag kommer inte ihåg vilket det var.
What the fuck is stan, hörde jag en person som kom från Iran som beskrev dem som.
Ursäkta alla som blev kränkta nu. Men och så där, visst, där fanns det säkert någon sorts rationalitet som gjorde att de kände att de behövde muta någon för att kunna bygga upp då vad det nu var, liksom telefonisystem eller liksom internet eller någonting. Men det betyder ju inte att det är bra. Det ska ju inte gå till så liksom.
Alltså för att det är också så här, vad ska man göra åt korruption? Alltså det är ju svinsvårt när man väl sitter i det. Och vi vet också att det enda sambandet är liksom att mer utvecklade ekonomier har mindre korruption än mindre utvecklade ekonomier. Mm. Men så här, det finns ju liksom, ja, men olika sätt att bemöta problematiken, där liksom, ja, men jättehård lagstiftning kan vara det ena, men det som är kanske mer långsiktigt hållbart är liksom den ekonomiska synvinkeln av att vi har the public, liksom folket som går och röstar, vi har byråkrater, alltså politiker och tjänstemän inom offentlig sektor som ska förvalta det här förtroendet och göra som the public vill, och sen så har vi näringslivet. Och på något sätt så måste man se till att att de här funkar tillsammans och att alla inte springer åt varsitt håll, utan att byråkraterna vet att de kan inte komma undan med att göra någonting som the public inte vill, och att näringslivet vet att de inte kan liksom, de kommer inte få några särbehandlingar av byråkraterna och så vidare, utan att allting liksom hänger ihop enligt de demokratiska beslut som har tagits.
Mm. Ja, men lite blir det så, om man ska uttrycka sig ekonomiskt, att man måste ju typ ändra alternativkostnaden för att muta någon. Liksom.
Exakt, exakt.
Alltså det måste bli så dyrt och så jobbigt att muta att man inte vill göra det.
Mm.
Och alternativet till att muta måste vara så bra att man inte kan tänka sig att göra det. Liksom.
Exakt.
Och då måste man ju ha typ en effektiv förvaltning, man måste ha liksom ett näringsliv som funkar på liksom ett transparent och förutsägbart sätt. Och man behöver liksom en befolkning som kan ifrågasätta och ställa till svars.
Och i grunden så handlar det om att man måste bygga ett förtroende. Alltså varför ska jag göra rätt för mig om jag ser att min granne inte gör det och att det går mycket bättre för min granne?
Ja.
Jag måste ju lita på att min granne också gör rätt för sig och att liksom alla runt omkring mig gör rätt för sig.
Exakt.
Och det är till exempel i brist på det här förtroendet som maffian växte upp i Italien. Mm. Så man hade inte, man upplevde att man inte hade någon jättebra polisskydd och så där. Jag är inte jätteinläst på just maffian i Italien. Men hela poängen med hur de växte fram var ju att människor från början tyckte att de fick ett bättre, en bättre liksom backup genom maffian än genom staten. Och nu sitter man där och liksom, maffian har ju infiltrerat alla olika möjliga sektorer och sätter så mycket stopp för investeringar i utbildning, för byggande. Alltså de kan ju bara så här gå in och call off ett helt bygge som är halvfärdigt för att de har tänkt att de ska bygga någonting vid hamnen bredvid, och då vill inte de ha någon konkurrent där liksom.
Ja men exakt, så det är ju verkligen motsatsen till ett effektivt och transparent samhälle liksom. Det
exakt.
Blir ju så här, det ultimata, var och en för sig liksom. Alla får klara sig på egen hand på något sätt. Men det jag tycker är intressant också med, om man liksom tar Brasiliens då ekonomiska situation, det är ju väldigt mycket liksom att de har ganska hög inflation. Och som du nämnde, Veronica, så har ju lönerna ökat väldigt fort och skuldsättningen ökat fort. Och det spär ju på inflation såklart. Men samtidigt så krymper ekonomin. Och den har krympt nästan 4%, och det är ganska mycket. Och det finns liksom en ond cirkel här där liksom deras valuta är ganska högt värderad och den skulle egentligen behöva då depreciera eller liksom sjunka i värde för att exportindustrin ska kunna liksom komma lite mer på fötter och kanske liksom lyfta ekonomin i stort. Men det är man också jätterädd för samtidigt, för att liksom en lägre värderad valuta kan också spä på inflationen. Och det här är ju liksom ett väldigt klassiskt krisförlopp liksom, där centralbanken blir väldigt utsatt och kan inte göra liksom båda sakerna samtidigt. Och jag är lite nyfiken på liksom just hur Brasilien kommer lösa det här, vilken väg de kommer välja.
Men hur hade det varit, alltså jag tänker att Sverige satt ju en liknande rävsax på 90-talet när vår valuta var bunden till en valutakorg där D-marken var dominerande liksom. Vi importerade mer eller mindre Tysklands ekonomiska eller penningpolitik på så sätt.
Precis.
Och sen så lät man kronan falla. Och på samma sätt så är realen, alltså den brasilianska valutan, knuten till den amerikanska valutan. Alltså vad hade hänt om man körde på rörlig valuta istället, som börjar bli allt mer vanligt liksom?
Alltså jag tror att det skulle bli mycket bättre. För att då skulle den liksom anpassa sig till den ekonomiska nivå de har nu. Och det skulle göra att exportindustrin fick ett övertag över importen. Liksom. Och det skulle ju också antagligen strama åt automatiskt på liksom konsumtionen i landet, samtidigt som man skulle kunna hålla produktionen uppe på ett helt annat sätt. Och fortsätter liksom ekonomin att krympa, så kommer ju antagligen också inflationen att gå ner automatiskt. Så att jag är all for rörliga växelkurser.
Ja. Nej, för jag tycker också att liksom, om marknaden värderar valutan lägre än vad som är följden av att man har knutit sin valuta till en annan valuta, då får ju Riksbanken kämpa som attans för att hålla, alltså att försöka få marknadens förtroende.
Ja.
Och det är oftast inte lönt liksom.
Det är skitsvårt. Det är jättesvårt. Det är nästan ingen som lyckas med det. För det, då ska verkligen befolkningen hålla igen. Och det tror inte jag liksom är politiskt möjligt i Brasilien faktiskt. Ja, vi har inte nämnt så mycket om OS egentligen.
Alltså jag tänker bara mer så här att om ni tycker att saker och ting är upp och ner när ni åker ner till OS, om det är någon som gör det.
Precis.
Eller om det händer grejer, då ska ni veta varför det händer.
Alltså, om era pengar helt plötsligt inte är värda någonting, så då vet ni vad som har hänt. Har de släppt valutan?
Nej, men det blev ju en väldigt stor skeptisk hos befolkningen mot att man skulle hålla OS. Först blev vi alla väldigt glada, men sen så märkte man liksom att okej, vår ekonomi går käpprätt åt skogen och vi lägger liksom, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket det är, men det är liksom kring någon miljard på
mycket,
OS.
Mycket.
Vad är det här? Varför lägger ni det här för liksom all kosmetika när de pengarna hade kunnat gå till att typ bygga upp en väg liksom.
Ja, det blir ju väldigt jobbigt att liksom göra det här legitimt om ekonomin samtidigt krymper och människor förlorar sina jobb och så bygger staten upp stora arenor för sportevenemang.
Ja, det blir också lite stötande när det är så här, man har det här Zika-viruset som jag har förstått det också är lite grann en klassfråga, för att de här myggorna lever ju och frodas där det liksom är ja, men sämre vatten och det liksom är smutsigare och så vidare. Mm. Och Brasilien har ju liksom, deras överklass är ju väldigt, väldigt inhägnad.
Yeah.
Sen är områdena ganska nära varandra. Men i vilket fall så gör det att fler liksom fattiga människor är de som har drabbats av Zika-viruset. Och så sitter WHO och utvärderar så här, vad är risken att OS-besökarna ska få det här viruset?
Ja, jo, men verkligen.
Och det är så här, borde inte, alltså, det här är en stor kris för Brasiliens fattiga liksom.
Ja, precis. Och väldigt mycket ett miljöproblem också där de här myggorna liksom frodas, typ gamla bildäck som ligger och skräpar.
Exakt. Och då är det inte så här, vad ska vi göra för att få stopp på viruset? Nej. Utan vad ska vi göra för att så få OS-besökare ska bli smittade?
Och då kan man ju tänka liksom att om Brasiliens regering då hade lagt liksom lite pengar på att kanske städa upp de här bildäcken och liksom se till att det var lite mer sanitära förhållanden hos de fattiga, så hade det liksom, då hade den här situationen inte uppstått.
Men mm, precis.
De pengarna verkar ju ha gått till mutor istället.
Och OS.
Ja. Ja, men det är ju bra. Det är bra att man har sina prioriteringar. Eller,
men det var ju också samma grej som med liksom, deras vatten som är väldigt förorenat. Så här, deras kloaker går ju typ rakt ut i deras vatten i många områden. Och då var det så här, hur ska vi göra med alla vattensporter i OS? Typ, det är ju farligt för idrottsmännen och kvinnorna att liksom, typ, simma och paddla där. Liksom. Och det är så här, självklart så är det ju så. Men det är ju inte speciellt bra för lokalbefolkningen. Liksom.
Inte riktigt. Nej, precis. Det är så här, de är rädda för att folk ska få en kallsup och de här människorna lever med det här vattnet varje dag. Liksom.
Det finns ju en viss liksom, spänning på grund av OS i Brasilien.
Ja, där kan man ju nästan känna att liksom, WHO skulle ju ha kunnat pitcha in lite pengar för att rädda upp situationen liksom, istället för att komma efteråt och liksom utvärdera allt som Brasilien har gjort fel.
Mm. Men å andra sidan, nu kanske ni som, om det är någon som liksom har planerat att åka ner och se OS, känner att de får lite dåligt samvete av att lyssna på oss. Jag ska ju själv till Italien trots att jag har kastat mig över deras korruption och maffian här också.
Även jag säger bara, njut av OS och försök bidra lite till Brasiliens ekonomi, den behöver det.
Ja, men konsumera mycket när ni är där, köp mycket saker.
Och inte på någon sorts all inclusive utan ute på stan bland riktiga människor.
Precis. Bra grej.
Det blir vårt medskick.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.